Hej, vad glad jag är att du väljer att lyssna på Destinationspodden. För det finns ju så många poddar man kan lyssna på. Men du har valt att lyssna på Destinationspodden. Och i det här avsnittet så ska vi borra ner oss i vad är det som egentligen händer i Varberg? Ja, det här är faktiskt en fråga som många ställer sig. Varberg, och man ställer sig den frågan på ett positivt sätt. Varberg har varit en relativt anonym stad under ganska många år. En stad som förvisso har varit trevlig att besöka på sommaren, men kanske inte så himla mycket mer. Nu är det en av de svenska städer som växer allra snabbast, och under de kommande åren så kommer man bygga tusentals nya bostäder här. Idag bor i kommunen 65 000 personer, och 2030 räknar man att här ska bo 80 000. Men det här handlar inte bara om en ort som är trevlig att besöka som turist och bo på. Här finns ju också ett entreprenöriellt driv, inte minst inom besöksnäringen. Och extra roligt att notera är att det är ovanligt många kvinnliga entreprenörer och att man verkligen, verkligen hjälper varandra. I Varberg finns det också otroligt många destinationer i destinationen, någonting som vi ska prata mer om här. I det här avsnittet så ska vi träffa Magnus Thomsson, känd svensk komiker från Varanteatern, men här med i sin dayjobb-roll som destinationsutvecklare på Varbergs kommun. Vi träffar den karismatiska och ybercoola Diba Okén, som tillsammans med sin man Hjärt driver sitt personliga och fantastiskt mysiga topprankade Bed and Breakfast Okéns. Och till sist får vi en pratstund med Claes Dahlgren som driver Brukstorget, en fastighet som är en destination som också blev årets besöksnäringsföretag i Varberg 2019. Nog snackat, nu beger vi oss till staden som har givit oss Bockstensmannen, Bockstenskvinnan i Emma Knyckares tappning, Surfers Appelviken, Sveriges Maui och inte minst Kallbadhuset och Varbergs fästning mot Varberg. Magnus Thomsson, du ska idag jobba med hur Bockstensmannen ska få nytt liv.
Ja, men precis. Det är ju en av dagens uppgifter som ska klaras av innan det är dags att gå hem. Dagen här på näringsliv- och destinationskontoret i Varberg ser ju alltid olika ut. Och idag så är det då, det är en kollega till mig som har en riktigt vass, kul, rolig idé, tycker vi, som vi ska testa på Hallands kulturhistoriska museum, som är de som rår om Bockstensmannen. Och så ska vi presentera våran idé om hur vi skulle kunna få nytt liv i Bockstensmannen. Kanske inte, det är inte Frankenstein och Frankensteins monster vi pratar om här nu, men kanske mer i digital form. Så. Men vi får se. Det är inte vi som äger själva frågan, men vi har en idé.
Ni äger inte Bockstensmannen?
Nej, det gör vi inte.
Ja, vad spännande. Jag förstår att du inte kan berätta mer än så länge när det är på idéstadiet. Ja. Men det är så en dag här på Nod kan se ut.
Ja, så kan det vara.
Vad gör Magnus Thomsson på jobbet?
Ja, det är många som frågar sig det också. Titeln är destinationsutvecklare. Och jag jobbar, man kan säga 70% med platsutveckling, evenemangskurering, evenemangsvärvning till viss mån, produktutveckla de evenemang som finns. Hur kan vi föra in mer spännande platser i staden och på destinationen? Till exempel så har vi i 4 års tid haft västkustens största träramp för skateboard. Fantastiskt mötesplats för unga människor som idkar sporten skateboard, som är väldigt stor här i Varberg. Det har inte funnits så mycket åkerytor innan, men då har vi tillsammans med fritidsförvaltningen och hamn- och gottsförvaltningen skapat en arena, en mötesplats där det poppar upp lite foodtrucks och året runt nu, där man skateboardrampen står kvar året runt. Så det kan jag också jobba med, ta mycket tid och få till och sånt, men allting grundar sig i detaljplanen. Vad står det där? Torgyta, det var ju parkeringsplats tidigare.
Ja. Men skulle man kunna sammanfatta det egentligen till det kärnan i det du gör, att skapa mötesplatser?
Ja, för jag jobbar också med marknadsföring, PR. Så, mycket tänk på hur vi ska ta fram ett innehåll som är intressant, så att folk vill komma hit och besöka oss, dagsbesökare, sova över natt på våra fina hotell och även flytta hit. Det är en hel kedja. Vi börjar ju locka liksom så, sen så kommer man hit och bor över och så inser man att här är jättegött att bo. Jag har ju själv gjort så. Jag började som sommarturist här 2002 när jag och min hustru träffades här i Varberg. När vi kom hit sommaren 2012, då hade det hänt någonting. Då Hade man byggt kulturhuset Komedianten, det vill säga det gamla biblioteket, hade man liksom gjort om till en futuristisk, fantastiskt formgiven byggnad som kändes som en, man var i en annan europeisk stad, och så var det läckert ihopbyggt med Varbergs teater. Så just kulturens vikt i, på platsen, destinationen, det känns som att man hade börjat rebranda, reboota Varberg på rätt ställe för mig. Och så hade man byggt Spökitetsparken, den här stora destinationslekplatsen som ligger vid Varbergs fästning, som är fantastiskt stor lekplats som barn älskar. Vi ska flytta till Varberg, här händer det grejer, det är hett här, det är gött, och den här, vi som jobbar lite offentligt, vi går igång på styrdokument och liksom visioner. Det kan ju vara floskler om man inte fyller dem med någonting. Men västkustens kreativa mittpunkt, det kändes så sjukt kaxigt. Alltså 40 minuter söder om Göteborg så ska man bli västkustens kreativa mittpunkt. Jag vill vara med på den här resan, tänkte jag. Och 2 år senare så flyttade vi hit. Jag började jobba här 2015.
Och hur långt på den resan har Varberg kommit nu? För det är ju verkligen att vässa sin position liksom, som finns här, men vi är inte där.
Nej, och det är det som är så häftigt att vara på resan. Vi jobbar ju med destinationen och stadskärnan och våra kuster och skogar. Kommunen har en jätteviktig roll som en offentlig aktör som ska vara tydlig och drivande. Näringslivet har ju sin roll, föreningarna har ju sin roll. Så alla kan ju bidra utifrån sina uppdrag, så att säga. Men då måste man vara lite tydlig. Mm. Och där vi är det, då lyckas vi. Och sen tycker jag det här med just att lyckas. Vår kommundirektör, Carl Butler, började ju 2016 var det, då när han gick runt och introducerade sig runt om i kommunen, kommer jag så väl ihåg, då citerade han Nelson Mandela. Han sa så här att vi misslyckas inte, vi lyckas och så lär vi oss. Så. Och det är väldigt skönt när man har en kommundirektör som är så tydlig med att våga vara lite modiga. Jag älskar det här perspektivet. Jag har jobbat i mindre kommun i Tibro. Jag har drivit företag tidigare. Det är inte pengarna som gör den bästa produkten eller det bästa säljet, utan det är faktiskt innehållet och idén, och sen så att man också genomför det. Och det behöver inte vara det bästa och största, för det kan vi inte göra. Det gör Stockholm, Göteborg, Malmö, och men vi kan komma med någonting annat som är Varberg. Så när vi träffar helt rätt där, då blir vi riktigt då blir vi bra.
Och där kanske man sitter i en bättre position i en mindre kommun, där man både kan vara den som kommer med idén, men som också är och sen måste jag själv genomföra den också.
Ja. Vi på Nord här, vi jobbar ju med vår besöksnäringsföretag, för det är ju deras attraktion som skapar besökarens upplevelse. Det spelar ingen roll hur mycket vilka visioner vi har, eller vad vi har skyltar vi sätter ut, eller någon pop-up park på någon gata som är avstängd. Det måste ju vara företagen som är de som är värda att besöka. Lika viktigt, om kanske ännu inte viktigare, så är vår uppgift att jobba inåt i kommunorganisationen. För vi har ju även näringslivsdelen i vår organisation då på Nord. Destination, näringsliv och turism. Så då sitter vi med i massor av olika sammanhang där vi träffar kollegor som är mer myndighetsutövande. Där har vi börjat hitta riktigt rätt. Vi har en företagslots, det har ju de flesta kommuner. Men vi har en riktigt bra arbetande företagslots som garanterar kvaliteten på evenemang eller nya etableringar på destinationssidan eller företagssidan för den delen. Så att där vi jobbar mycket inåt, och det är vår styrka, skulle jag säga.
Vad är nyttan med, för det ser man allt mer, upplever jag, att man just kombinerar destinationsorganisationen och näringslivsenheten?
Det hänger ju ihop. Man kan ju inte bara å ena sidan marknadsföra någonting och liksom vara någon slags härold, att åh vad bra det, titta här vad det är. Men när det visar sig att företagen inte får lov att bygga ut eller sätta upp utserveringar eller tält så man kan ha folk där, det blåser ju på västkusten och så vidare. Det är inte lätt att vara företagare, de som lyckas är riktigt skickliga. Men där ser vi att vi har en kunskap och skapar någon form av samsyn, för det handlar om det. Och det är inte så, men lagarna gäller ju för alla. Det finns alltid tolkningar. Jag brukar prata om det som den rosa zonen. Det vill säga, upp till hit, nu höjer jag min hand och visar så. Är vi vana vid att leverera? Det här är vad lagen säger, så inom ett visst fält. Man ska göra en företagsutveckling. Men företagaren vill liksom, de är här uppe, liksom högre upp i sin, vad de vill göra. Och då är det liksom ett litet fält här emellan. Och då har jag börjat benämna det för mig själv, en slags rosa zon. Den rosa zonen är att, om man är lite intresserad i den där rosa zonen, det vill säga att företagen måste förstå, jag behöver faktiskt förstå hur myndighetsorganisationen funkar. Och vi som kommun behöver förstå företagens behov. Och det är där som Nord kommer in, precis i det glapp som man kan liksom sitta och prata. För ofta är det så att man kan resonera. Aha, ni menar att ni gör så här? Ja, men det funkar faktiskt. Ja, det hade vi inte tänkt, säger företaget. Men det blir faktiskt ganska bra för oss också. Så att man båda släpper till lite grann. Det kanske inte går att bygga ett 70 meter högt champagnetorn. Men man kanske kan
fast
bygga...
Fast det vore härligt.
7 meter.
7 meter. Ja. Men det är ju underbart. Jag älskar den beskrivningen just att det blir så väldigt tangible, för att ta ett Wallbergsuttryck. Att man måste jobba upptäckande då från båda sidor i den rosa zonen.
Mm. Det är ju människor det handlar om. Det är ju inte kommunen gör sig och så, företagarna får inte säga så. Nej, det funkar inte, utan det är människor som ska prata om vad finns det för möjligheter. Och ibland kan det vara så här, ingen har tänkt den här tanken innan i hela myndighets-Sverige, och ingen företagare heller har tänkt det här. Jaha du, och så får man gå ut och titta och tänka och mäta. Du, det här funkar faktiskt. Det...
Men där, så där får vi skicka ut en uppmaning då till alla företagare och kommunanställda och organisationsanställda i Sverige att ta vara nu på Varbergs rosa zon-koncept. Men någonting som vi ser väldigt mycket är ju att det finns en diskussion mellan destinationsmarknadsorganisationer. De jobbar just med marknadsföring. Mm. Men så pratar man allt mer så här, men ska vi jobba med marknadsföring? För ibland så finns det då privata initiativ som startar, och de kommunala ska inte konkurrera med de statliga eller med de privata intressena. Och så går man mer till så här, okej, men vad ska våran framtida roll vara? Är den mer möjliggörare, platsutvecklare? Hur ser du på den utvecklingen?
Det är en smart fråga. Jag vet inte hur framtiden i Varberg ser ut, men jag ser att det fanns ju en tid fram till 2015 då platsmarknadsföringen sköttes av ett bolag där kommunen ägde aktier och näringslivet ägde andelar. Marknad Varberg, mycket framgångsrikt turistbolag. Sedan då sommar 2015 så valde kommunen att köpa bolaget av olika anledningar, och vi upplever att det var en tid då, och det var en jättebra tid, men allting förändras. Jag menar, bara på kort tid så har vi fått smartphones, vi har TripAdvisor, vi har liksom en helt annan möjlighet, och det är väldigt viktigt att vi har en kommunorganisation inåt. Jag tjatar om det idag, men det är dagens mantra, den rosa zonen, att det spelar ingen roll hur mycket man marknadsför eller gör fräcka kampanjer hittar och hittar, om kommunen inte tillåter företagen att få utvecklas. Så en restaurang på stranden eller en skateboardförening eller ett spa i skogen, de är ju mycket bättre på att marknadsföra sitt än vad vi är. Vi kan ju prata om helheten. Vi kan ju aldrig gå in och nörd, nisch, tribe marknadsföra exakt till rätt personer. Nej. Så som de som håller på som är eldsjälar kan göra. Men att vi skapar möjligheterna, det är vårt stora framgångskoncept. Eller det är många städers framgångskoncept. Mm.
Hur skapar ni en plats där ni faktiskt pratar?
Varberg har ju lyxen av att det går att greppa hela kommunen. Mm. Och vi har besöksnäringskluster. Det är platsspecifika kluster, till exempel norr om Varberg. Det är ett matnätverk i norra Varberg. Vi har Vännerna i Viken som är företag i Appelviken som samarbetar. Vi har Smaka på två åker som är 37 företag i sydöstra Varberg som samarbetar. Besöksnäringsföreningar. Och via dem så för vi dialog, och så, som sagt, vi krockar ihop dem. Och just den här veckan så hade vi kanske vårt bästa möte någonsin, skulle jag säga, där vi tog ett stort steg framåt i att ta fram en gemensam destinationsplan för de kommande 5 åren för Varberg och Varbergs besöksnäring tillsammans. Man måste leverera som kommun också, tycker jag. Man har inte rätt att kräva för mycket tillit om man inte har lyckats med saker. Och sen säger jag inte att allting går på räls hela tiden. Det är klart att man måste hela tiden vara på tårna och vara med och lyssna. Man måste också våga ha lite jobbiga samtal. Och ibland upplever jag att ju mer tydlig Vik är, desto mycket enklare blir det att förstå.
Är det så? För jag upplever att det finns väldigt många destinationer i destinationen.
Precis.
Alltså Varberg har inte en given mittpunkt.
Nej, inte
utan längre. Det finns väldigt, väldigt många små intressanta. Hänger det ihop med det här sättet med starka lokala föreningar?
Man har förstått vikten av att om man går ihop så blir man också starkare röst gentemot kommunen. Man måste träffas och ses mycket. Härifrån organiserar vi över 100 företagsträffar per år. Och sen är vi ute på en ruskigt massa företagsbesök med kommunledningen. Och sen är vi ute på egna företagsbesök där man mer går och till ett företag och lyssnar och tar in. För att företagen har ju... Och det här är något som har vuxit fram de sista åren. Landsbygden är ju så otroligt stark i Varberg. Mm. Och det är fler och fler verksamheter som har liksom gjort liksom en fågelfenix från bondgård till destination. Ja. Året runt öppen destination med mat och café och med konst och med bakverk och träningsmöjligheter och blommor. Helt otroligt.
Och vad tror du är nyckeln till att det funkar? För det är väldigt många som säger, ja, det där skulle väl funka om vi bara låg i närheten av en storstad. Det är ju lätt att säga, det kan ju de göra.
Jag tror att man inspireras av andra. De delar med sig av kunskapen.
Och det där är någonting som jag upplever är signifikativt för Varberg. Ja. Man vill varandra väl. Att, att företagen, även om man är konkurrenter någonstans, så inser man att fasen, om det går bra för dig, då går det bra för mig också.
Vi är för små för att vi ska ha den tråkiga stilen. Ja. Jag menar, vi måste alla kämpa för att Varberg ska bli ett starkare varumärke i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn och så vidare. Då får man ju hålla ihop. Mm. Men en anledning till varför det går bra, jag ska säga det. Vi har ju en otroligt stark utveckling i kommersiella gästnätter.
Ja.
Inte för att jag inte gillar Borås, vi älskar Borås. Men för att göra en liknelse, Borås är dubbelt så stor stad som Varberg. Vi har 820 000 kommersiella gästnätter. Borås har lite drygt 200 000. Så, och det är inte för att vi är bättre eller de är sämre. Jag bara menar, vi har ju förutsättningar då att det kommer hit så pass mycket människor året runt. Och campingen står för en 500 000 drygt utav de här gästerna. Så på sommaren är det ju enormt mycket människor. Vi dubblar ju befolkningen, säger vi. Och sen har vi då ett spa-hotell. De flesta hotellen här har ju spa. Så det dundrar in folk på helgerna, det är konferenser. Och vad ska alla de här människorna göra som kommer hit? Ja. Det är såklart att de badar när det är soligt. Men de vill ju göra saker för trenden bland besökare. Barnfamiljer eller de här livsnjutande 50-plussarna från Oslo och Köpenhamn som dundrar hit när de inte har barn och så vidare. De vill ju hitta på saker i skogen.
Ja, slutet på oktober. Mm. Det regnar och är en fredag här. Är det skogen som drar?
Idag är det ju en perfekt spardag, hade jag fått välja. Jag gillar att springa i skogen, men jag är också lite lat av mig. Så att jag har nog chillat runt i något av våra, vad är det, 5 eller 6 span vi har. Vi har ju så mycket span. Turismen i oktober är inte lika glödhet på privatsidan.
Nej.
Så helgturismen absolut med spa. Men skogen är ju någonting som lockar mer och mer folk. Och vi har ju Åkulla bokskogar, Åkulla friluftsgård och hela det området i sydöstra Varberg som drar mycket turister. Och där är även skid. Spår med 30 000 åkare per den här korta säsongen vi har. Kommer folk från Köpenhamn och träna för Vasaloppet. Kanoner där uppe som, det ligger 60 meter över havet inne i Åkulla.
Minst.
Så, ja, minst. Och då blir det lite svalare och konstsnö smälter 8 gånger. Det tar 8 gånger längre tid att smälta. Har snöstig där uppe lärt mig. Ja. Nordöstra Varberg har Kungsjölederna haft invigning nu på sin andra etapp. Mm. Så nu har de haft EU-projekt. Det är Kungsäter Gunnarsjö bygdelag som har haft EU-projekt i flera år och varit oerhört driftiga, innovativa och skapat leder med utmärkning och kartor. Och du kan ta tåget från hela Norden, kan åka till Hårred och så hämtas du i taxi där. Mm. 4 personer kostar 350 kronor totalt eller något sådant. Rätt upp i skogen. Häftigt, och där kommer det dyka upp ställen, believe me.
Det är spännande. Ja. Så det är ju att bygga förutsättningarna för en bransch att utvecklas.
Absolut.
Hur är det varbergska lynnet?
Överlag så är Varberg väldigt... Varbergarnas lynne är att man ändå tycker om besökare och turister. Man är öppen. De är väldigt beresta, skulle jag säga. Man är ute och sniffar på olika koncept och man är sugen på att det ska finnas hemma här. Och så vill man att det ska kännas ändå varbergskt, lite sådär skönt och gött. Och varbergarna älskar att inte boka. Det är det bästa varbergen vet.
Det bästa
boka biljetter lång tid innan, det är inte varbergskt.
Nej.
Man kollar vädret. Man vill gärna vara utomhus, sitta på klipporna och ha solnedgången och sina vänner runt sig. Men man är lite luttrad över vädret. För vi lever ju med det, precis som man gör i Göteborg och Helsingborg och de andra städerna längs västkusten. Så. För varje år som går så öppnar det lite tidigare och stänger lite senare. Vi försöker också samarbeta med våra granndestinationer, som vi jobbar ju hårt med att var en bra landremsa här också. Att Varberg är Varberg och sen kommer Falkenberg, sen kommer Halmstad och Hyltelaholm och Kungsbacka, det går ovanför oss. Och det finns ju massor med olika kluster där också. Ingen vill vara kompis med någon som är störig. Så tänker vi lite grann. Att man vill liksom, det är förmätet att tänka sådär att vad vi är bra. Gud vad mycket turister vi har. Och herregud, alla hotell har spa och titta på stadskärna. Den går bäst i Sverige för städer över 50 000 som vi fick höra i veckan. Man kan lätt bli lite kaxig och stor i korken. Ja. Jag tror inte på det personligen. Jag tror på att man ska fira när det går bra. Men medan nästa år så kanske det siffrorna har svängt och så hej och hå. Utan var en bra partner, det tror vi på. Sen kanske vi inte går med i alla satsningar. Men vi har ju väldigt många EU-projekt också som vi sitter i som har med stadsutveckling att göra just nu. Mm. Så från nu 2019 till 2030 så är prognosen som vi faktiskt ligger lite före. Att vi ska vara 80 000 invånare 2030. Nu är vi 64 000 plus.
Oj vad ni kommer få jobba i den rosa zonen.
Ja du vet den rosa zonen, den kommer vi kommer vara jämnt. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt att se att fler eldsjälar startar upp helt galna saker på knasiga årstider. För vi har ju uppmanat till det. Vi har ju ett väldigt starkt årsjul på utbudssidan april till september. Jättestarkt. Nu när du går härifrån så ska jag ringa till en herre som har jagat mig både idag och igår om ett jättehäftigt cykelevent i januari runt Varbergs fästning. SM, ja du hör ju. Det tycker jag är kul när det blir när man använder staden som arena, ja, på andra årstider än den självklara. Och då är vår kommunorganisation väldigt tolerant i när man cyklar på gräsmattor och gör slirspår.
Vad händer ikväll?
Ikväll är det Varbergsgalan, då hyllar vi alla fantastiska företagare som finns på den här plats. Och jag ska själv gå upp på scen och dela ut pris till årets besöksnäringsföretag. Så är det.
Så, nu står vi här på Claes Olsson. Och vem är det jag står och pratar med nu?
Du pratar med Martin Lustig.
Hur kom det sig att du hamnade här?
Jag fick ett jobb som butikschef på Claes Olsson.
Men vad är det bästa med Varberg?
Somrarna. Nej, men det är lite sydlig känsla och väldigt mycket folk. Det är inte som en vanlig svensk stad.
Finns det någonting du saknar så här? Om jag fick önska mig någonting till Varberg, vad skulle det vara?
Ja, det skulle i så fall vara fler besökare under vintrarna skulle jag önska som butikschef på Claes Olsson.
Nu sitter vi på tredje våningen på Åhléns Bed & Breakfast i rum 17. Och varför gör vi det?
Ja, varför gör vi det? För att du har kommit till vårt lilla Bed & Breakfast här i Varberg.
Diba, du är inte från Varberg ursprungligen.
Nej.
Du kommer någon annanstans från.
Det kan du göra. Ja, precis. Jag är från Danmark. Precis, men har ju så bott här i 16 år. Det var havsnära och lite surfmiljö. Det verkade väldigt bra och spännande stad. Ja. Då kom det här huset, då blev det här huset till salu. Eller det vill säga så här, det var ett sån här dödsbo. Så det var en sån här...
Men det var inte ett hotell eller någonting då?
Det var det. Och det stod i den här Hallands Nyheter så stod det så här. Det är bara att vrida om nyckeln och sen är det bara att bjuda in gäster.
Men
det
låt mig gissa att det inte riktigt var
inte
så.
Inte riktigt så. Nej. Det går inte att beskriva. Alltså jag kan inte ens förstå vem som skrev så. För det...
Nu får du så här, walk us through. Hur gick ni tillväga?
Vi drev som sagt ett litet Bed & Breakfast i Key West i 6 år. Så där fick vi liksom prova på det, men det var ju inte vårt.
Nej.
Så när vi kom in så var det som sagt väldigt nedgånget, väldigt slitet. Och vi kände så här, vi får ta lite i taget. Vi tar lite steg så här. Att vi börjar här och börjar där. För vi måste lyssna till huset. Hur vill det ha det?
Ja.
Och då gick vi faktiskt från det, så att allting blev inte byggt och vision och allting, det kom ju eftersom kan man säga, stegvis.
Ja.
Så det tycker jag är ett bra tips faktiskt. Plus att här på jag vill säga de första 5 åren, då var det verkligen, då var det ju så här, vi köpte det huset, vi måste få ihop det så vi kan börja få in pengar och vi får renovera. Vi fick ju tänka ganska snabbt för vi hade ungefär 6 månader innan det var sommar och innan visionen var att nu skulle vi öppna.
Ja, men ni ville öppna då redan första året?
Ja, det var vi tvungen till för att det handlar ju om pengar och ekonomi och liksom att få in. Och jag tycker vi gjorde det väldigt, väldigt bra. Men så som åren gick så började vi liksom att känna efter lite en gång till.
Ja.
Och då gick vi in rum efter rum en gång till och kanske tapsera lite om eller Men samtidigt vill vi ha den där lite hemma hos atmosfären.
Ja.
Så vi vill inte ha det där klassiska hotellstandard. Så alla våra sängkläder ska vara lite det här mjuka, lite kanske mönstrade sängkläder och inte det här stela,
inte
vita.
Det stela, strikta.
Nej, det ska vara lite så här hemma hos. Och det ska kännas när ni kommer in, man kommer innanför dörren att man bor hemma hos oss.
Ja.
Sen kommer ni hit och så får ni nycklar på gammeldags vis, du vet. Man får sådana här vanliga nycklar.
Ja, för det är ju en liten symbolik sak i det, att det inte är ett passerkort utan att det faktiskt är en fysisk nyckel som hänger på en nyckelknippa.
Ja, och det är ju lite det igen. Man ska liksom se vad det är man har att jobba med, och det tycker jag är kul. Och sen har vi ju så utvecklats jättemycket. Vi har liksom, ja men så har vi ju som du precis är det med att någon har hittat kanske några fotografier hur det såg ut för liksom våran, till exempel där vi har frukosten, jag vet inte om du var nere där och tittade.
Jo, ja.
Men den har vi byggt upp för bara 3 år sedan, och det är ju lite så här att, ja men vi vill ha att det ska se ut som det gjorde förr i tiden, med de här lite panelväggar och lite mönstrade tapeter, marmorbänkar, mycket såna här loppiskoppar och tekannor och kaffekannor som står liksom på alla hyllorna runt omkring.
Ja, men känslan när man kommer ner till frågan, för jag har ju faktiskt bott här, det vet jag inte om.
Nej,
du
vet
jag
inte. Men var jag här?
Nej, du var inte här den dagen. Men då när man kommer ner till frukosten så är ju känslan att det är att man liksom är på ett sommarnöje, att man är, ja men det är lite grann som att vara tillbaka i en 50-talsfilm.
Ja,
och det är
kul.
En otroligt härlig känsla.
Ja.
Så jag kan ju skriva under på den här hemma hos känslan.
Och det ska ju finnas något för alla, för det är ju inte alla som älskar, alltså många vill ju ha det här lite lyx och det är ju det som är så kul i Varberg, för vi har ju otroligt många olika hotell här.
Ja.
Och det är så kul, för vi är ju, ingen är ju konkurrenter mot varandra, vi har ju alla våra olika stilar och hur vi vill ha det ska se ut, så det är både lyxmodeller och det är lite enklare, det finns vandrarhem, ja men det finns ju allt.
På alla platser som jag har varit runt, när man kommer till så här, men vad var det som gjorde att ni kände att då började det gå bra, det var då vi blev framgångsrika, nyckeln brukar oftast vara när vi slutade att se dem runt omkring oss som konkurrenter, utan att de var komplementär eller samarbetspartner, och vi började se att
men vi tycker det är jätteviktigt faktiskt. Där vi bodde i Key West, där var det ju en sån här Innkeepers Association heter det då, var alla liksom de här små bed and breakfast hotell, men jobbar ihop och men försöker få, hur ska vi locka ner turister, vad för någon arrangemang ska hända, och det jobbar man med ihop, och det har aldrig riktigt funnits här i Varberg.
Nej.
Så för typ, tror det var 4 år sedan, då gick Gert och Busse från Stadshotellet och Magnus från Fregatten.
Och Gert, det är din man,
det är
alltså, som du driver.
De har ju skapat en hotellgrupp som fungerar jättebra, och mycket samarbete med Arena Varberg. Ja, men alla hotellen, vi har ett jättestarkt samarbete. Det är ju det bästa.
Vilken typ av gäster är det som väljer er, och varför väljer de er?
Jag tror de flesta vi har är par. Och jag tror de väljer oss för att det blev väl också lite det mer och mer populärt att man söker till det här lite mer genuina, lite mindre ställen.
Ja.
Jag tror det är mer och mer modernt, för där vi öppnade för 16 år sedan så fick vi ett sån här där vi sa vi skulle heta Åkens Bed and Breakfast och inte Åkens Hotell.
Ja.
Då tittade alla på oss som om, vad tänker ni? Hur kan ni ens fundera på att inte kalla det för hotell? Det kommer aldrig att gå, sa de. Folket minns då att bed and breakfast, då tänker man vandra hem.
Ja.
Och då är det liksom, det är toaletter på hallarna, det är lite mindre liksom så här, det är inte så alltså, vad ska man säga, det är mycket, mycket mer enkelt än hotell och allt sånt där. Så man har en annan bild av det. Men den bilden, ja, vi fick kanske kämpa lite extra början, men vi stod fast vid att nej, det är bed and breakfast, och vi får lära helt enkelt det svenska folket
att det kan vara någonting väldigt
fint. Ja, det kan det. Och nu idag vill jag bara säga att den där frågan om att är det vandrarhem, finns det handdukar, ska vi själv ta med, den kommer nästan aldrig längre, men den kom väldigt mycket förr. Såklart då och då så kommer det ju familjer, men vi har ju skapat det mer för att vi har ju vissa rum som man kan ha extra sängar, men mest är det ju dubbelrum, alla rummen. Så
när jag kommer hit om 5 år, ser det likadant ut som idag, eller har ni gått igenom rummen en gång till då och sagt att nej,
här uppe ska vi gå igenom rummen, och det ska vi göra nu till januari, så då tänker jag att jag ska skapa något mer det här romantiska. Ja. Så vi ska in och tapetsera lite, hitta lite möbler, gå till loppis, ja, du vet. Ja, så att det ska vi göra. Sen drömmer man ju alltså om att utveckla mer, men det finns ju inte riktigt mer att bygga på eller något sånt där. Men det är klart, vi står aldrig stilla. Nej. Det gör vi inte, så det är alltid någonting som händer. Ja. Och oftast januari, februari är bra tider för oss att gå in och renovera eller förändra eller något sånt där.
Men nu har ni 17 rum här. Om fastigheten bredvid skulle vara till salu och till ett bra pris, skulle ni köpa den och fortsätta där, eller är det så här, nej men det här är en bra storlek?
Just idag hade vi nog gjort det, men om 5 år nej. Så ja, att när vi blir äldre. Du vet, ja. 16 år är det här, och man ska ju också, man får ju sätta, man får ju känna efter. Ja. Och vi tycker fortfarande det är jätteroligt, vi älskar det. Ja. Men som sagt, om 5 år, då är vi 5 år äldre, och ja, det händer. Så att just nu så har vi fortfarande energin. Så absolut.
Så om någon av grannfastigheterna här är sugna på att sälja, så har vi en, har vi en köpare här just nu.
Men du vet dem redan, just då, Eva Bendix där borta. Så att, ja.
Men på 16 år då i Varberg, om du bara jättekort...
Stan, ja. Natt och dag.
Natt och dag, oj.
Där vi flyttade hit, det är bara ett litet roligt exempel. Alltså, den sitter bara stark. För 16 år sedan, då hade vi precis flyttat hit. Och vi hade väl hade ju inte så många kompisar så här. Men vi hade i alla fall ett par som vi träffade lite. Och det var också lite dem. Varför vi har huset idag, tack vare dem. Det var de som hade hittat annonsen där i Hallands Nyheter. Vi skulle göra risotto, men det fanns inte att köpa risotto ris här i butiken i Varberg. Alltså för 16 år sedan.
Då fick man åka till Malmö?
Nej, då fick man åka till Göteborgs saluhall.
Ja. Ah, ja.
Men hans mamma var italienare. Ja. Så hon hade en sån här litet arborio ris paket hemma som jag fick låna då.
Ja.
Och så nästa gång jag kom upp till saluhallen så köpte jag en italienare. En liten sån grej, och det är bara ett exempel på hur det har expanderat här i Varberg. Alltså jag tror också det här mycket med att det är många tillflyttare. Så stan är inte så konservativ längre. Nej. Det händer ju jättemycket hela tiden nu med också med tunnelbygget och nya västerport och alltså allt tycker jag. Mycket såna här kreativa både vad heter det, bloggare och konstnärer, och det finns jättemycket, och mycket kvinnor, mycket samarbete med kvinnor. Som lyfter varandra, som jag tycker är jättespännande.
Och du är inte den första som säger just det, så det är lite spännande. Och vad tror du det beror på att man är så duktig? Just dels att det finns väldigt många kvinnliga entreprenörer, och att ni är duktiga på att bygga varandra.
Alltså jag vet inte riktigt vad det beror på. Det kanske beror på att det finns möjligheter i Varberg framförallt, tänker jag, att man får kanske visa upp vem man, att man behöver inte liksom att sitta där så här, nej det vågar jag inte, eller jag tror man vågar mer, att man är inte rädd för liksom att sticka ut och vara sig själv. För det, jag tror om du hamnar i storstäder som Malmö, Göteborg, Stockholm, då är alla så enkelrutade, och man sitter men tittar knappt upp och tittar folk i ögonen. Plus att det är så mycket mer de här brands och sånt där, så man kanske inte har plats till de här lite mindre entreprenörer. Och det har man lite i såna här småstäder som växer. Det gäller ju att städerna ska växa också. Inte Uddevalla eller Kungsbacka som typ går andra hållet, tycker jag då. Om man jämför lite med olika städer, så tycker jag faktiskt att Varberg låter de här entreprenörerna få blomstra eller blomma. Ja. Så vet jag inte just varför just kvinnor, men så finns det väl i alla städer, tänker jag. Det är bara att här får de kanske extra mycket visa upp sig.
Här har jag hört det mer, så att det kommer automatiskt på tal utan att jag har specifikt frågat. Så,
men det,
så det verkar
duktiga.
Vara någonting. Mm. Vad får du för reaktioner när gästerna kommer hit? De positiva reaktionerna, vad är det folk blir överraskade av?
Ja, men jag tror faktiskt att de gillar allt. Och men helheten istället för att säga allt. Jag tror det är helheten, det är bemötande. Vi är väldigt, väldigt noggranna med att när gästen kommer innanför dörren, då ska de möta alltså det ska kännas som att man alltid har känt varandra.
Ja.
Det ska vara sån där. Många gånger så brukar jag säga när jag tränar upp tjejerna i receptionen att om någon ringer och bokar ett rum, och det kan vara liksom till om en vecka, till om ett år, om de hör någon säga så här att ja, men vi ska på något bröllop, eller vi ska på något dop eller fest eller 40-årskalas, eller vi ska bara spa eller vad som helst, skriv ner allt i våra lilla interna, och vi lägger in bokningen.
Ja.
Skriv in allt vi vet om gästen, för sen har du det fantastiska, du har ett samtalsämne med en gång, så, ja, så snart gästen kommer in,
oj, ni skulle ju på bröllop.
Ja, vad är bröllopet ikväll? Men ja, gud vad spännande. Ja, du vet, du har redan, ja, samtalsämne, ja, så jag vill att folk ska känna sig välkommen med en gång när de kommer innanför dörren. På morgonen när de kommer ner, äta frukosten, jag är väldigt så här pysslig om frukosten, tycker det är jätte, och allting är sådana här små tallrikar, ja, och, ja. Och du vet, och så frågar man kanske, har ni sovit bra, eller har ni, vad gjorde ni igår? Att man är nyfiken, ja, på gästen, ja, att de, ja, blir sedd, tror jag. Ja. Jag tror det är jätteviktigt idag att man tittar på folk, man tittar varandra i ögonen, man frågar hur mår ni? Och det ska man även göra här, tänker,
ja,
jag.
Ja.
Det är ju inte bara ett, liksom, ett rumsnummer, som jag tycker många gånger får den där känslan när man kommer på hotell, att det är liksom, man står där framför datorn, vilket bokningsnummer, och så, ja, du är rum det och det. Det är det jag menar med, ja, helheten av, ja, allting, att jag tror det är väldigt viktigt, och det, ja, vi är väldigt service, vi älskar att ge service, så att så den dagen man liksom känner att nu är vi nöjda då, så.
Ja, då får man.
Men,
ja, men om du skulle skicka dina tre bästa tips till någon som står beredd och liksom så här, ja, men jag skulle också vilja starta.
Alltså framför allt, som jag sa från början, att startar man någonting, så lyssna in på lokalen man har att jobba med, eller huset, för att skapa den där riktiga känslan i det, alltså själen i huset faktiskt, ja, tror jag. Och sen att det går för det du kände första gången,
ja,
att börja inte lyssna på andra, ta inte för mycket råd och tips. Det är klart man kan lyssna och få tips och råd, men den där känslan du har inne i dig själv, liksom, att det är det här målet jag vill uppnå, den ska du fortsätta att göra. Eller köra hela vägen. Och sen också det här med att alltså, titta på varandra och ta hand om varandra och ge en bra service. Var inte rädd för att prata med folk, tänker jag.
Står vi inne på vad jag gissar är Varbergs enda veganrestaurang. Och vem pratar jag med nu?
Daniel heter jag.
Och vad heter restaurangen?
Le Juice.
Och du växte upp här i Varberg för 14 år sedan, så ganska nyligen så kom du tillbaka. Vad upplevde du då?
Ja, det var väldigt spännande. Jag upplevde att stan hade fått ett helt nytt riktning. Och blivit väldigt mycket mer, handlar mycket om kärlek och gemenskap och spiritualism och yoga och meditation. Och det var väldigt härligt att komma tillbaka till en stad där man trodde att det skulle vara mycket festa och mycket Varberg, en sommarstad och så. Men nu har det blivit väldigt mycket närhet och att man är verkligen grounded eller så.
Ja, vad tror du det beror på?
Jag tror det beror mycket på att surfarna och så, surfkulturen har fått ta plats och fått vara med också, hur staden ska skifta fokus, liksom, att de har lyssnat på dem.
Och att det kanske inte bara då blir en sommarsäsong, liksom, med surffokus, utan att det är mer ett sätt att leva då?
Menar. Ja, verkligen. När jag kände att jag kom hit och så kände jag att det måste jag göra med det här stället. Och att det händer saker, så vi har läskvällar här och meditationskvällar, workshops. Man bara känner att man tillsammans ska ta sig igenom mörkret och vintern. Liksom.
Nu är vi på en plats som många pratar om när man är runt i Varberg. Och vi är på en plats som har lite grann som inriktning att testa storstaden i den lilla staden. Claes Dahlgren, vem är du och var är vi?
Vi är på Brukstorget i Varberg, de gamla fabrikslokalerna där Gunnebo Bruk huserade. Och det är ju den enda kvarvarande industribyggnaden i Varberg. Den är faktiskt så gammal så att första delen byggdes och invigdes här för 101 år sedan. Den här fastigheten har vi utvecklat under 15 år, ända sedan 2004.
Idag är det ju faktiskt ett besöksmål. Ja. Som väldigt, väldigt många nämner att det här är en intressant plats i Varberg.
Nej, men när vi tog över fastigheten här så var det mycket garageverksamhet, mycket motorrelaterat. Och det tyckte jag och Karin, min fru, som driver det tillsammans med mig, att det var ett tråkigt sätt att utveckla den här fastigheten på. Så då börjar vi titta på vad är det som är framtiden för den här fastigheten för att optimera flödet. Ja, då var det just titta på flödet av människor. Alla hyresgäster som har ett flöde, om det är ett Instagramflöde eller om det är ett personflöde eller om det är en verksamhet eller coolt varumärke, då vill vi samarbeta med dem. Då vill vi ha dem som hyresgäst och aktör här nere på Brukstorget. Och vår första stora investering var väl egentligen när vi fick in Friskis och Svettis hos oss. Och tack vare att vi fick Friskis och Svettis som flödesgenererare så kunde vi också påvisa till andra hyresgäster att det var en bra plats att verka på ur flödeshänseende. Sen att vi har försökt att utveckla och förvalta de gamla tegelbyggnaderna. Och ställa om dem från gamla fabrikslokaler till mer anpassade verksamhetslokaler. Det har ju varit en jättekul resa. Även om vi vill att det ska självklart vara rent och snyggt och sådär. Men att blir det för välordnat, då blir det ju också lite tråkigt. Eller kan bli lite tråkigt.
Ja, och ni har ju några sådana värdeord som ni styr rätt mycket av er verksamhet på här.
Vi är ju imperfekt, experimentell rebell med hjärta. Och med det menar vi imperfekt, som jag sa tidigare. Vi är lite opolerade och sådär. Allting är inte helt perfekt. Experimentella är ju att vi vågar testa storstaden i den lilla staden. Så att vi har till exempel en container, eller ja, nu har vi till och med två container här. Med verksamheter i bland annat den första barbershoppen i container i Sverige. Det är vi väldigt glada. The Harry Flamingo. Och rebellen, ja, men det är väl lite sådär att vi gör inte alltid allting by the book. Och vi ber hellre om förlåtelse än tillåtelse. Och det går väl inte hem överallt, alltid. Hade vi inte drivit företaget så som vi gör, då hade vi inte kommit dit där vi är.
Nej.
Och sen har vi ju med hjärta. Ja. Får vi inte glömma, för att vi gör det med omsorg om våra hyresgäster. Vi lever väldigt, väldigt nära våra hyresgäster och bryr oss om deras verksamheter och har den filosofin att går det bra för våra hyresgäster, då går det bra för oss. Och det är en av våra viktiga stöttestenar också. Mm.
Men hur är det alltså? Det här är, ni driver fastighetsbolaget Baleno Fastighets AB som äger Brukstorget. Och nu råkar jag också veta att ni kan vara villiga att fundera lite grann på långsiktighet och hjärta mer än kvartalsvinst.
Oh ja, alltså det är klart att resultatrapporten följer vi ju noga med. Och vad som står på sista raden är ju självklart intressant, men det är inte våran största drivkraft, utan den största drivkraften är ju att ha kul i det vi gör och se till att vara en väldigt bra hyresvärd som finns nära och finns där och hjälper till och stöttar i verksamheterna så att det går bra för dem. Och det innebär ju att man får ett litet annat förhållande till sina hyresgäster än vad många kanske traditionella hyresvärdar har. Vi är väldigt nära varann och det är en fantastisk känsla att ha det så. Det är ingen som säger att nu kommer den där giriga jävla hyresvärden. Där kommer Claes.
Ja. Hej. Ja, det, och så får man en kram. Nu har vi fått höra några olika spår av det som vi brukar kalla Brukstorgsmodellen. Kan du förklara den i korthet? Vad bygger den på?
Brukstorgsmodellen bygger ju egentligen på att man skapar ett hyresavtal som är utformat efter hyresgästen. Och hyresgästens verksamhet och hyresgästens verklighet. Vilket gör att alla våra hyresavtal här nere på området är individuella för de olika verksamheterna. Och man betalar egentligen efter sin förmåga. Det är ju lite unikt, tror jag. För det är inte bara en ren rak omsättningshyra, för det är inget unikt. Men vi har lite andra parametrar som vi väver in i som jag nämnde tidigare, att vad du har för ett varumärke eller vad du är för person eller vad du har för verksamhet. Vi har ju verksamheter här nere som inte betalar alls så mycket hyra, och sen har vi vissa verksamheter som betalar jättemycket hyra. Mm. Och vi är väldigt transparenta med att det är så. Att det är inte jämlikt att vara hyresgäst på Brukstorget. Nej. Och det kan ju folk tycka kanske är konstigt, men är det någon som inte tycker att det är bra så behöver man inte ha sin verksamhet här.
Och jag vet att ni jobbar ju också med att ni har en lista med drömhyresgäster som ni dels bearbetar, men också att ni, det faktiskt finns en väntelista på hyresgäster som står och knackar på.
Ja.
Där ni säger, ja, inte just nu, för att vi ska ha rätt kombination.
Mm.
Hur lång tid tog det att komma?
Nej, men det tog ju några år. Vi har ju tackat nej till hyresgäster under ganska många år. Hyresgäster som hade en verksamhet som vi inte tyckte passade in, eller som inte stärkte flödet på Brukstorget, eller inte tillförde någonting till Brukstorget annat än att man betalar sin hyresavgift.
Så det är en stor bredd, men alla med sin tydliga roll.
Ja.
Runt om i Sverige finns det ju rätt mycket av den här typen av fastighet. Så om du skulle tipsa de här att, ja, men det går faktiskt att bygga en plats dit folk vill komma. Vad för tips skulle du ge dem då?
Våga tänka nytt, var inte en traditionell hyresvärd och kanske börja titta lite mer på hyresgästernas villkor.
Ja.
Och då menar jag inte hur mycket man betalar i fastighetsskatt och sådana, utan faktiskt sätta sig på hyresgästens stol och se över deras verksamhet.
Ikväll så händer någonting väldigt roligt. Vi har Varbergsgalan som är den stora kvällen då entreprenörer, företagare och Varbergsbor går på stor fin gala. Mm-hmm. Och en fågel har viskat i mitt öra. Det här är ju faktiskt inte officiellt än, så det är tur att vi släpper dem en gång. Men det finns ett visst fastighetsbolag som kommer att utnämnas till årets besöksnäringsföretag.
Nej, jag är väl fortfarande lite omtumlad. Otroligt coolt att man från kommunen vågar sticka ut hakan och ge oss detta erkännande. Att det uppmärksammas. Vi har ju ibland folk som man hör, eller Varbergsbor, som säger att ja, vad händer där nere på Brukstorget? Det har ju liksom bara ploppat upp massa verksamheter där nere och sådär. Och då känner jag ju lite så att nja, det är inte så att det har ploppat upp. Vi har hållit på och gnetat i 15 år med detta.
Ja.
Och nu börjar vi faktiskt se att fler och fler Varberg hittar hit, och naturligtvis jättemycket folk utifrån. Jag tror att vi kanske har lika mycket besökare utifrån som inhemska Varbergsbor som kommer och besöker Brukstorget. Otroligt roligt att vi får årets besöksnäring i en av Sveriges största turiststäder som fastighetsbolag.
Och vilken kraft och vilken power det finns i Varberg. Nu vet vi alla varför det är så viktigt att jobba i den rosa zonen. Jag älskar det här begreppet, den rosa zonen. Vi vet hur man skapar och utvecklar ett fantastiskt bed and breakfast och hur man får en gammal industrifastighet att bli en sinnlig, spännande och lite opolerad och rebellisk destination som drar besökare från hela Norden. Stort tack för att ni har lyssnat på Destinationspodden. Vi hörs snart igen, då från en helt annan destination någonstans i Sverige.
Du lyssnar ju på Destinationspodden som ges ut av Basetool. Och vad gör Basetool för någonting? Jo, Basetool hjälper besöksnäringsföretag och destinationer att göra fler och bättre affärer. Våra destinationer och besöksnäringsföretag, de behöver samarbeta, de behöver kunna fokusera på sin kärnverksamhet, de behöver enkla och effektiva sätt att synas, marknadsföra sina verksamheter, och de vill bli mer lönsamma. På Basetool hjälper vi dem att göra precis det. Basetool är en digital plattform för besöksnäringsföretag och destinationer med alla de funktioner som just den här typen av verksamhet behöver. Plattformens lösningar skapar fler och bättre affärer, driver digitalisering och bidrar på ett helt unikt sätt till samverkan inom näringen. Och det får destinationer och företag att växa. Gå in på basetool.se för att lära dig mer om hur du kan växa din destination.
Tack för att du har lyssnat på Destinationspodden, en podcast från Basetool, producerad av LL Experience.